بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا، وأحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 40. Där så säger författaren Bab jahdu shay'an min al-asma'i wa sifat. Den som förnekar någonting från Allahs namn och egenskaper. Yani, vad är domen av detta? Vad är domen av den som förnekar någonting från Allahs namn och egenskaper? Och som ni har märkt, och vi också nämnde i början på dessa lektioner, så lägger författaren störst vikt på tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya. Nästan hela kitab tawhid handlar om att särskilja Allah i dyrkan. För att folket på hans tid hade fallit in i mycket kyrk när det kommer till dyrkan. Medans han kanske hänvisar till äldre böcker från Salaf när det kommer till tawhid som har att göra med Allahs namn och egenskaper. Men han nämner också lite om detta, till exempel det här kapitlet, och det kommer också att komma ett till kapitel som tar upp Allahs namn och egenskaper. Och som vi alla känner till så kan man ju inte ha tawhid, och man kan inte vara muslim utan att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är grunden till våran iman. Grunden till tron på Allah är att tro på Allah subhanahu wa ta'ala med de namn och egenskaper som han har beskrivit sig själv med, och de namn och egenskaper som har bekräftats i den autentiska sunnan från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och så det åligger muslimen att känna till Allahs namn och egenskaper och att inte förneka något av dem. Och vi kan börja gå igenom de bevisen som författaren nämner. Han börjar med att nämna versen från surat Ra'd där Allah subhanahu wa ta'ala säger wa hum yakfuruna birrahman. Och innan det så säger då Allah, och så har vi låtit dig Muhammed som vårt sändebud stiga fram bland ett folk som förnekar Ar-Rahman, som förnekar den nåderike. Så folket som profeten Muhammed alaihissalam skickades till i Mekka förnekade Ar-Rahman. Men vad menas med den här meningen? Och om man kollar också här, den sista athar som nämns i det här kapitlet. Och när Quraysh hörde Allahs sändebud nämna Ar-Rahman så förnekade de detta. Och då uppenbarade alla versen وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Att folket i Mekka, som vi känner till, trodde ju på Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? De trodde på Allah. Men vad menas med att de förnekade Ar-Rahman? Många av ulema nämner att al-mushrikun i Mekka faktiskt trodde på Ar-Rahman. De visste att det var ett av Allahs namn. Men de, på grund av trots och högmod, vägrade accepterade från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Är det någon av er som kommer på en känd berättelse från Sira där kuffar vägrar att acceptera namnet Rahman? Sulh Hudaybiyya. När man skulle skriva detta fredsavtal så skrev då profeten Muhammed alaihi wasallam bismillah rahman rahim min Muhammed ibn Abdullah och så vidare. Och då så sa de, skriv inte bismillah rahman rahim, utan skriv bara bismillah, alltså Allahs namn, till slutet på hadithen. Så de sa, vi känner inte till Ar-Rahman. Men det finns poesi från Jahiliya som bevisar att de visst gjorde det. Men de sa bara detta av högmod. Och då nämner då Allah subhanahu wa ta'ala här att de förnekar Ar-Rahman. Och Allah azza wa jal säger, وَهُمْ يَكْفُرُونَ. Och hum yakfuruna birrahman, och använder ordet kufr, vilket bevisar att det är otro att förneka något av Allahs namn och egenskaper. om det så är ett enda sir ulema. Om en person trotsar eller med flit liksom då nekar en av Allahs namn och egenskaper, så är det kuffer. Taib, som Sheikh bin Baz rahimahullah också nämner här i förklaringen. Nam, wa hum yakfuruna bir rahman. Och sen så berättar författaren från Sahih Bukhari då Ali radiyallahu anhu sa att man ska tala till folk på deras nivå. Hadithu an-nasa bima ya'rifuna. Aturiduna an yukaththaba Allahu wa rasuluhu. Tala till folk på deras nivå. Vill ni att folket ska förneka Allah och hans sändebud? Nam. Och denna finns då i Sahih al-Bukhari, denna athar. Och den är väldigt viktig. I den athar så säger Ali radiyallahu anhu att vi ska tala till folk på deras nivå. Yani i enlighet med deras förståelse. Man kan inte säga vad som helst till vem som helst. Folks förstånd och förståelse av religionen är begränsat. Och man talar inte likadant till allihopa. Det är också en jätteviktig princip när det kommer till dawa. Du kan inte skriva vad som helst till vem som helst. Du kan inte bara skicka iväg vilket meddelande eller vilken fatwa som helst till vem som helst. Utan ibland måste man tänka på vem är den här personen. Han kanske blev muslim igår, kanske började praktisera igår. Han kanske kom från värsta bid'a-sekten in till yani, den korrekta islam och så vidare. Man måste kanske ta saker och ting stegvis med människor. Och det är också något som Sheikh bin Baz rahimahullah här betonar i förklaringen, att man måste tala till folk på deras nivå i enlighet med deras förstånd. Och han säger att varje folk har sin uslub, sitt sätt att tala på de ord de använder, de termer som används. För att du kanske kommer att prata om aqida och tawhid, Allah och shirk, men du använder fel ord och fel termer och folket förstår det fel, och då kanske det här uppfylls att de faller in i någonting som är yani en del av att förneka Allah och hans profet alaihissalam, för att de inte förstod sig på det som du sa. Och därför är det jätteviktigt att tilltala folk på deras nivå. Hadithu nasa bima ya'rifun. Och det berättas också från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu i muqaddimat Sahih Muslim att han sa: ma anta muhaddithun qawman hadithan la yablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitna. Att du talar inte till ett folk med ett tal som inte når deras intellekt, förutom att det kommer att vara en fitna för vissa av dem. Så ibland när man talar till folk måste man vara väldigt försiktig. Och de lärda brukar också säga det här, den här liknelsen: ta'amul kibar sumumul sigar. Vi hade den. Ta'amul kibar sumumul sigar. Och sum sigar. De vuxnas mat är de smås gift. Eller mashallah, du äter en tallrik med ris och kött. Kan du ge det till en nyfödd bebis? Nej, det går inte. Det fastnar i halsen, eller hur? Det blir gift för honom. Det blir hans död igen. Så samma sak, den mest avancerade och komplicerade kunskapen, ingenting du ska ge till nya muslimer, de som inte fattar någonting. Du ska börja undervisa rudud på, inte vet jag, jahmiya och mu'tazila och värsta avancerade, djupa sakerna som kräver att man har förstånd i filosofi, jag vet inte vad. Man måste tänka på vem man pratar med. Vilken nivå är den här människan på? Och det vet alla. Egentligen, vi vet det, men ibland har vissa svårt att implementera den här principen. Ja, och det är samma sak som i skolan. Och jag har nämnt det exemplet förut. Du kan inte komma till en person i första klassen med nians mattebok. Eller hur? Han kommer säga: vad är det här för någonting? Jag hatar matte. Jag fattar ingenting. Jag vill aldrig läsa matte. Så att man går till folk på deras nivå. Och det har också nämnts i tafsir på den här versen: walakin kunu rabbaniyin. Vilka är rabbaniyun? Det är de som lär folk den mindre kunskapen innan den stora kunskapen. Du börjar med de lätta böckerna innan de komplicerade böckerna. Och sen jobbar man uppåt. Ja. Sen så nämner författaren en till athar från Abdul Razzaq, från Ma'mar, från Ibn Tawus, från hans far, att Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa, eller han såg en man som reagerade eller skakade till på ett fördömande sätt när han hörde en hadith från profeten alaihissalam gällande Allahs namn och egenskaper. Och då så sa Ibn Abbas till den här mannen och kritiserade honom: vad är det som skrämmer dessa människor? De har mjukhet och acceptans när de hör tydliga verser, och de går under när det kommer till det tvetydiga. Så här satt Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, och han talade om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det framgår klart och tydligt av den athar. Och här säger ulema att det här bevisar att salaf och sahaba i synlighet brukade sitta och undervisa om islam och tala om Allah subhanahu wa ta'ala och hans namn och egenskaper. Inte som vissa ahlul bidda säger, man ska inte tala om Allahs namn och egenskaper framför folk. Lä, det ska man visst. Mashallah, hela Koranen är fylld med Allahs namn och egenskaper. Sunna. Så att säga att man inte ska tala om Allah azza wa jall är felaktigt. Så vad hände då? Det satt en man där, och den här mannen liksom blev rädd, ryckte till på ett fördömmande sätt, eller typ skakade till när Ibn Abbas började prata om Allah subhanahu wa ta'ala och hans egenskaper. Och då så, i förvåning till vad den här mannen gjorde, så sa då Abdullahi: vad är det med folk? Yani när de får höra andra saker som då inte handlar om Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper, så är de lugna. De sitter och lyssnar. Du nämner någonting om Allah azza wa jalla, så skakar de till och finner inte då behag i detta. Och de går under när det kommer till detta. Ja. Så i den här athar så nämnde då Abdullahi radiyallahu anhu att han typ kritiserade de som inte fann behag i att höra Allahs namn och egenskaper. Vilket bevisar att en muslim ska acceptera Allahs namn och egenskaper. Och inte känna något problem i sitt hjärta mot det som sägs. Och ulema nämner också här generellt, en muslim ska acceptera allting. Han ska inte känna sig obekväm med att höra qala Allah wa qala Rasul alayhi salatu wasalam. Att höra Koranen och sunnan, höra vad sahaba var på. Och han känner sig obekväm och sitter och skakar och säger: jag vill inte höra det här, och så vidare. La'udhu billah. En muslim ska acceptera allting som har nämnts i Koranen och sunna. Och det finns ingenting som vi känner oss obekväma med i Koranen och i sunna. Eller hur? Och det är zayr, det är dalala, att känna sig obekväm med någonting från Koranen och sunna. Utan en muslim, han har en istislam. Han underkastar sig och accepterar det som sägs till honom. Och Sheikh Abdurrazak al-Abbad säger: vad skulle Ibn Abbas säga idag om han såg dessa ahlul bidda, ahlul kalam, al-ashaira och al-ma'turidiyya som sitter och undervisar och förvränger Allahs namn och egenskaper? Inte bara här mannen, han fick höra en skaka till. De här människorna sitter och förvränger Allahs namn och egenskaper i sin aqida och säger att det här är den korrekta islam. Vad skulle han säga till dessa människor? Allah al-musta'an. Ja. Och det kan också vara värt att nämna här Sheikh bin Baz rahimahullah säger i förklaringen på detta kapitel att författaren skrev detta kapitel för att klargöra att det är en plikt att acceptera Allahs namn och egenskaper på ett sätt som passar Allah subhanahu wa ta'ala, utan att förvränga dem, utan att säga att de inte har någon betydelse, utan att yani likna dem vid skapelsen eller att försöka förklara dem. Och att inte låta sig luras av det som Ahlul Bidda säger, utan hålla sig till det som Ahlul Sunna wal Jama'a och Sahaba var på, och att gå deras väg i den här frågan. Och det här är det som alla sändebud har kommit med, att de bekräftade Allahs namn och egenskaper på ett sätt som passar Allah subhanahu wa ta'ala. Och på samma sätt gjorde också Sahaba och Tabi'un. Ammaru ayati sifat wa ahadith kama ja'at. De tolkade haditherna om Allahs, verserna och haditherna om Allahs egenskaper så som de berättats, gärna utan att förvränga dem. Och han nämner också sen den viktiga principen och det kända uttalandet från Imam Malik rahimahullah, som också lägger ut en princip i den här frågan som vi alla ska ha framför oss när vi diskuterar Allahs namn och egenskaper. En man kom till Imam Malik i Medina, i moskén, och han sa den här versen: Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah, den nådrike, har rest sig över tronen. Kayfa stawa? Hur har Allah rest sig över tronen? En Allah nämner på 7 stycken verser i Koranen att han har rest sig över tronen. Eller hur? Finns på 7 stycken ställen i Koranen. Så mannen kom och frågade den här konstiga frågan. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa? Kayfa stawa? Hur har Allah rest sig över tronen? Hur? Och den här frågan finns inte. Får inte ställa den här frågan i islam. Hur? Så Imam Malik blev arg. Han blev röd i ansiktet. Och vissa säger att man såg hans ådror. Han är jättearg. Och han sa: Al-istiwa'u ma'lum. Att resa sig. På arabiska språket. Yani, vi vet vad det betyder. Al-istiwa'u ma'lum. Wal-kayf majhul. Hur? Det vet vi inte. Wal-imanu bihi wajib. Och att tro på att Allah har rest sig över tronen är wajib. Was-su'alu anhu bid'a. Och att fråga om det är en bid'a. Wa ma araka illa sahib bid'a. Och du är ingenting annat än en mubtada. Och så beordrade han att man skulle slänga ut personen från moskén. Och den här principen gäller alla Allahs namn och egenskaper. Att vi förstår vad de betyder. Allah nämner många namn och egenskaper i Koranen. Allah nämner i Koranen att han har ett ansikte. Allah nämner att han har 2 händer. De här sakerna nämns. Allah ser, Allah hör, Allah talar. Hur? Allah har det. Det vet vi inte. Eller kayf? Det är bara Allah som vet. Laysa kamithlihi shay. Ingen har sett Allah azza wa jal, så vi vet inte. Och ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi vet inte hur exakt Allahs egenskaper är. Men vi vet en sak, de liknar inte någons. Och de är magnifika, perfekta, vackraste som finns över allt vad man kan tänka sig. Och inshallah må Allah låta oss se honom i nästa liv. Så namn, kif, Allah alam, hur? El-imanu bihi wajib. Men att tro på det är wajib. Vi tror på allt som Allah har sagt i Koranen. Vi tror på allting som har bekräftats autentiskt i sunna från profeten Muhammad a.s. Och frågar då inte såna här konstiga frågor. Och här finner vi vissa avvikande sekter som har uppkommit i islam, som har gått vilse just på den här punkten. Och den första av dessa sekter var Al-Jahmiyyah. Och det är en av de vidrigaste sekter som finns. En sekt som typ gjorde ta'atil, de yani förnekade betydelsen av Allah, Allahs namn och egenskaper. De sa Allah han är Rahman utan Rahma. Allah han... De förnekar allting bara. Varenda namn och egenskap, de förnekade. De säger, om vi säger att Allah har barmhärtighet, så har vi liknat honom vid skapelsen. Och det är fel. Allah har rahma, men inte så våran rahma. Så i alla fall, de gick vilse på den här punkten. Och efter dem kom en Mu'tazila, som var nästan likadana. Och från dem kom senare Al-Asha'ira och Al-Maturidiyya, som finns kvar även idag. Och det är en vanlig utspridd ideologi, tyvärr, i den muslimska världen, som falskt påstår att de är Ahlus Sunna wal Jamaa. Trots att de endast bekräftar 7 eller 8 från Allahs egenskaper. Och det här är en vilse sekt. Utan Ahlus Sunna wal Jamaa bekräftar alla Allahs namn och egenskaper. Och förvränger inget av dem. Utan vi tror på dem så som de har nämnts i Koranen och Sunna. Och man ska akta sig för den här sekten då, eller Asha'ira. Och de är inte alls Ahlus Sunna wal Jamaa, utan de är Ahlul Bid'a wa Dalala. Ja. Tayyib. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 41. Där säger Allah subhanahu wa ta'ala: Bab qawlullah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. De känner till Allahs välsignelser, men de vill inte erkänna dem. De flesta av dem är otacksamma som framhärdar i förnekelse och synd. Ja. I den här, eller detta kapitel, så kommer då författaren att ta upp det här med Allah Azza wa Jalls gåvor och välsignelser. Och al-imam Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala säger att författaren vill här uppmuntra oss till att erkänna Allah Azza wa Jalls enorma gåvor och att vara tacksam för dem. För många av människor har vänt sig bort från detta. De njuter av Allah Azza wa Jalls gåvor, men de tackar honom inte. Och de tillskriver hans gåvor till dess orsaker. Ibland får man en ni'ma genom en viss orsak. Att du får lön till exempel. Orsaken är att du arbetar och pengarna skickas till dig. Men egentligen är det Allah som har gett dig pengar. Så vissa glömmer bort Allah och tillskriver den här lönen till chefen. Till arbetsförmedlingen eller till försäkringskassan. Vet inte vad. Och glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Fast dessa saker bara är medel. Allah använder dem för att ge dig hans gåvor. Så de glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala och glömmer bort att om Allah ville så skulle han ta bort alla dessa orsaker. Allah skulle kunna ta bort deras styrka. Han är den som har gett dem synen, hörseln, intelligensen och allting annat. Och att förneka Allahs gåvor är en egenskap som tillhör al-kafirin. Så författaren vill med detta kapitel påminna oss om att man alltid ska tillskriva alla gåvor till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärde nämner att dessa gåvor kan delas in i det som man har fått, som kanske man klassar som gott. Men också att Allah subhanahu wa ta'ala har skyddat dig från någonting dåligt. Det är också en gåva, eller hur? Allah har gjort dig frisk, du har inte de här sjukdomarna till exempel. Och Allah, det är ni'ma, eller hur? Och så vidare. Och alla gåvor är från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad säger Allah azza wa jall? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Ni har ingen gåva förutom att den är från Allah. Ingen gåva förutom att den är från Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Om ni försöker specificera eller räkna Allahs gåvor kommer ni inte klara av det. Vi har fått så otroligt mycket khair av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har gett dig iman, Allah har gett dig hälsa, syn och hörsel. Och Allah är varenda hjärtslag är en ni'ma. Varenda andetag är en ni'ma. Varenda steg du tar är en ni'ma. Du har tak över huvudet, du har säkerhet, du har allting gott. Mat i kylskåpet. Och Allah är så mycket ni'ma. Var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Alltid. Och tillskriv allt det goda till Allah. Säg inte det här var på grund av mig. Jag har jobbat hårt, jag har svettats, jag har gjort mig förtjänt av detta. Eller? Alhamdulillah, det här är från Allah azza wa jalla. Alltid. Allting gott du har fått är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och om han ville, han skulle kunna ta bort allting från dig. Och du faller på noll och förlorar allting på mindre än en sekund. Ja. Och författaren nämner då den här versen att det finns ett folk som känner till Allahs ni'ma thumma yunkirunaha. Och sedan så förnekar de Allahs gåvor. Wa aktharuhum al-kafirun. Det här är en egenskap som tillhör kuffar. Och det är också en form av kufr. Ordet kufr betyder ju otro. Men kufr kan också betyda otacksamhet. Eller hur? I vilken hadith nämndes kufr i betydelsen av otacksamhet? Kvinnorna som är otacksamma mot sina män. Och hum yakfuruna eller ashir. Att de är otacksamma mot sin man. Ja, och de säger, du har inte gjort någonting gott. Han är snäll mot henne och efter flera år så säger hon, du har aldrig gjort någonting gott mot mig. Yakfurun eller ashir, de är otacksamma. Och det finns också andra bevis på detta. Ja, men, precis. Så den nämndes då här författaren nämner olika tafsir på den här versen. Och han nämner från Mujahid radiyallahu anhu att han sa وَهُوَ قَوْلُ رَجُلْ هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ أَنْ أَبَائِي. Vad som menas med den här versen är att det är personen som säger rikedomen är min, jag har ärvt den från mina föräldrar. Förfäder. Ja. Så, vad menas de med versen? Att de inte tillskriver dessa gåvor som de har fått till Allah, utan säger att det här är någonting jag har fått av mina förfäder. Och här nämner Sheikh bin Baz en viktig punkt. Och det är att om det bara handlar om khabar, alltså information. Till exempel du kommer och säger alhamdulillah, eller du kommer och säger jag har fått massa pengar. Aha, vartifrån? Jag ärvde dem av mina föräldrar. Det är inte haram att du säger så. För det är bara information. Men vad som menas här är att den här mannen säger han glömmer bort Allah. Alltså typ, jag har bara fått dem av mina föräldrar och khalas, Allah har inte gett mig någonting alls. På ett otacksamt sätt. På det här sättet är det inte tillåtet. Utan man säger alhamdulillah, jag har ärvt dessa pengar och det är genom Allah azza wa jalla och så vidare som jag har fått dessa pengar. Och han nämner också här från Aun ibn Abdillah som sa yaquluna laula fulan lam yakun kadha. Aun ibn Abdillah säger, de säger om det inte vore för si och så skulle inte detta ha skett. Yani, det här är också någonting som är opassande att säga. Och hala khaba, säger Sheikh bin Baz. Utan det som man ska säga är om det inte vore för Allah och sedan si och så. Så att man först och främst tillskriver saker och ting till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kommer nämnas flera gånger i detta kapitel och nästa kapitel. Att ibland så säger man någonting. Man säger det här kommer från Allah. Taib. Då ska man inte säga det här kommer från Allah och dig. Eller det här kommer från Allah och den här personen. Just ordet wow och. För då är det som att man har satt den här personen bredvid Allah subhanahu wa ta'ala. De två. Allah och personen har gett dig detta. Utan om man nu vill säga, nämna en person. Då säger man det här kommer från Allah och sedan den här personen. Yani på arabiska ordet thumma. Yani det blir att Allah var den som ville det och den här personen är bara en orsak. Taib, Allah gjorde honom till en orsak. Ja. Och sen så nämner han också att dessa kuffar också säger då från Ibn Qutayba, de säger yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina. Vi fick dessa gåvor tack vare våra gudars medling. Det här är den värsta av dem alla. De människor som Allah subhanahu wa ta'ala ger så mycket gott. Men istället för att säga att det kommer från Allah så säger de att det kommer från våra falska gudar. Vi fick dessa goda gåvor från denna staty. Det här är de värsta av dem. Det som tillskriver Allahs gåvor till någon som inte har gett någonting och inte ens är en orsak eller någonting. Och sen så nämner han från Abu al-Abbas. Vem är Abu al-Abbas? Står det här inom parentes eller? Ja, det står det. Abu al-Abbas är Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam. Han sa här efter det att han nämnde Zayd ibn Khalids hadith där profeten al-Islam berättar att Allah subhanahu wa ta'ala sa: denna morgon har vissa av mina tjänare vaknat som troende på mig och andra som otrogna. Och denna hadith har vi gått igenom tidigare i boken. Är någon som minns varför Allah subhanahu wa ta'ala sa så här? När det regnade. Vad sa folket då?
Det regnade på grund av den och den.
Ja. Det regnade och då så sa vissa människor att det regnar på grund av stjärnorna, att de här stjärnorna ligger på ett visst sätt så det har regnat på grund av det. Och då säger Allah att det här är vissa av mina tjänare är otrogna. De som säger, tillskriver regnet till stjärnorna och de som är troende, det är de som säger att regnet kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Men då så säger Ibn Taymiyyah efter att han har nämnt denna hadith att det här förekommer ofta i Koranen och i Sunna, att Allah subhanahu wa ta'ala fördömer de som tillskriver sig hans välsignelser tillskriver hans välsignelser till andra och sätter andra vid hans sida. Och vissa av Salaf sa det i deras uttalande, som till exempel att vinden var gynnsam eller kaptenen var skicklig och liknande uttryck som är vanliga hos många människor. Ja. Yani, samma punkt att det är då inte tillåtet att tillskriva allas gåvor till någon annan än honom. Inga stjärnor, inga människor eller någonting, utan allting kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han talar också här om till exempel folk som kommer i hamn efter en lång resa på havet. Och de säger att det var tack vare vinden vi kom i land till exempel. Tack vare vinden vi kom i hamn. Nej, det var tack vare Allah du kom i hamn, inte tack vare vinden. Eller hur? Allah gjorde vinden till en orsak. Om det inte vore för Allah skulle du inte komma i hamn. Eller tack vare kaptenen, den skickliga kaptenen som vi lyckades komma i hamn. Säg inte så heller. Det var tack vare Allah subhanahu wa ta'ala som ni klarade denna resa. Ja. Och sen går vi också inshallah ta'ala igenom sista kapitlet här. Kapitel 42. Och där säger författaren bab qawlu Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sätt därför inte likar jämt emot Allah när ni vet bättre. I det här kapitlet så vill författaren varna oss från att sätta likar vid Allahs sida. Yani, ordet andad är plural på ordet nidd. Nidd, andad. Och de här orden nämns i Koranen och i Sunna. Det är från viktiga att känna till. Och profeten al-Islam sa till en man: Aja'altani lillahi nidden. Har du satt mig vid sidan av Allah? När en person sa till honom: Masha Allahu wa shi't. Det här är vad Allah och du vill. Så han blev arg, sa vadå? Så kan man inte säga. Utan säger: det här är det som Allah ensam vill. Du kan inte sätta mig vid sidan av Allah. Så författaren kommer då i detta kapitel att tala om att man inte ska sätta likar vid Allahs sida. Och han kommer betona här att man inte ska göra det när det kommer till vissa uttalanden. Och författaren har tidigare, som Sa'di här nämner, i tidigare kapitlet där, han sa, nämnde versen: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Det kapitlet, där talade författaren om shirk al-akbar, att vissa dyrkar andra än Allah, yani gör tawaf till andra än Allah, gör dua till andra än Allah och så vidare. I det här kapitlet kommer författaren ta upp liten shirk, vissa former av mindre shirk som folk gör med sina uttalanden. Och han började då med att nämna en athar från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han förklarade denna vers: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ. Och en faida, den här versen är ju från surat al-Baqarah, eller hur? Ja. Och vi har nämnt det här förut. Vad är det som är så speciellt med den här versen? Någon som kommer ihåg det? Att det är det första förbudet i Koranen. Och det är ett förbud mot kyrk. Och vad är det första påbudet i Koranen? Tawhid. U'budu rabbakum. Dyrka er en herre. Och första förbudet är: sätt ingenting vid Allahs sida. Och det här bevisar att det viktigaste påbudet är tawhid. Och det viktigaste förbudet är förbudet mot kyrk. Ja. Så han nämner här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa beträffande denna aya att al-andad huwa al-shirk. Andad är då att begå shirk. Wa huwa al-shirk, huwa shirk akhfa min dhabib an-naml 'ala as-safa'in sawda fi dhulmati al-layl. Och denna shirk är mera dold än en myras steg på en svart sten i en mörk natt. Som att säga vid Allah och vid ditt liv och vid mitt liv. Och som att säga, hade det inte varit för dig och hunden så skulle tjuvarna ha kommit. Och om det inte vore för ankan i hemmet så skulle tjuvarna ha kommit. Och, om att, och som att säga till sin vän, om Allah och du vill. Och det är att säga, hade det inte varit för Allah och si och så den här personen. Och så sa han, tillskriv ingen person i något av detta, för sannoliken så är detta kyrk. Rapporterad av Ibn Hibban. Ha? Hur skuld? Ibn Abi Hatim, vad säger jag? Ibn Hibban, affan. Affan, jag är trött. Ja. Så här förklarade Abdullah ibn Abbas den här versen med kirk al-asrar, med en mindre form av kirk. Och versen omfattar ju också den större formen av kirk. Men man ska inte sätta någonting vid Allahs sida, vare sig det handlar om stor kirk eller liten kirk, vare sig det handlar om ens tro, ens tal eller ens handling. Och han nämnde här en väldigt, väldigt viktig punkt. Och det är att den här mindre formen av kirk kan vara så dold för människan. Lika dold som en svart myra på en svart sten på en svart natt. Lika dold som dess fotsteg på den svarta stenen på den svarta natten. Och vilken liknelse. Och det finns säkert någon myra här inne. Kan vi höra dess fotsteg? Trots att det är ljust. Det kan vi inte. Vi kan inte höra myrans fotsteg. Och vi vet inte ens att den är här. Vad ska vi då säga om en svart myra på en svart sten på en svart natt? Kan vi höra dess fotsteg? Nej. Kyrk bland vissa muslimer är lika dolt som detta. Och det här uttalandet har också nämnts i en hadith, ett liknande uttalande från profeten Muhammad a.s. Och det är någonting som måste få oss att förstå hur farligt det är att göra kyrk. Och man ska inte ta lätt på det och säga, men jag är muslim, jag har sagt la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas, jag kan inte göra kyrk. Jag har lyssnat på Usul Thalata, jag kan inte göra kyrk. La. Man ska vara rädd och man ska vara försiktig. Sa inte profeten a.s. att det han var mest rädd för sin umma, att det skulle drabba dem, var den här dolda formen av kyrk. Han fruktade kyrk för sin umma. Och han sa att domedagen infaller inte tills vissa grupper från min umma kommer att gå tillbaka till kyrk och ansluta sig med mushrikin. Så människan ska alltid vara rädd för kyrk. Och vi finner också ett gott exempel i detta i profeten Ibrahim a.s. Då han bygger Kaaba tillsammans med sin son Ismail. Och vad gör han för dua? Wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Och Herre, skydda mig och mina avkommor från att dyrka statyer. Så han bygger Kaaba, den första moskén till Allah. Och samtidigt är han rädd för att han och hans barn ska falla in i statydyrkan. Så vilka är vi att känna oss säkra och trygga? Att vi har den här garantin, khalas. Jag är garanterad att jag kommer aldrig göra kyrk. Så man ska vara försiktig. Man ska vara försiktig. Och det finns en väldigt fin dua som vi har nämnt tidigare. Den duan där profeten Muhammad a.s. lärde sahaba att säga Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Och alla, jag söker skydd hos dig från att dyrka någonting medvetet vid din sida. Att dyrka någonting annat vid din sida medvetet. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ. Och jag ber om din förlåtelse för det jag inte vet. Det jag har gjort av misstag. Ja, ni förlåt mig Allah, jag vet inte. Så man ska be Allah Azza wa Jalla att han skyddar en från kyrk. Och så nämnde han exempel på den här mindre formen av kyrk. Som till exempel att säga وَاللَّهِ وَحَيَاتَكْ يَا فُولَانْ وَحَيَاتِ. Som att svära och säga, jag svär vid Allah och ditt liv. Eller ditt liv och mitt liv. Och det här är inte tillåtet. Som kommer att nämnas senare. Att den som svär på någonting annat än Allah har begått kyrk och kuffer. Så en muslim får inte svära på någonting annat än Allah. Eller som att säga, laula kulaybatu hadal atana lusus. Om det inte vore för den här lilla hunden så skulle tjuvarna ha kommit till oss. Yani, du har en vakthund Är det halal att ha en vakthund i islam? Det är haram. Det är halal. Ja, man får ha en vakthund, men den måste då bo ute. Den får inte vara inne i huset. Ja. Så, vad säger den här personen? Det fanns tjuvar och någonting. Gärna om det inte vore för vakthunden så skulle vi ha fått inbrott. Du får inte säga så. Se, om det inte vore för Allah skulle vi ha fått inbrott. Du får inte tillskriva det här till hunden. Och sen säger han, om det inte vore för ankan så skulle vi ha fått inbrott. Vadå ankan? Jag tyckte också det här lät konstigt, men när jag hörde tjejen förklara så förstod jag det. Ankor kan vara som ett sällskapsdjur, alltså om du har dem på gården eller någonting. Om de känner dig så är de lugna. Men om det kommer någon främling så börjar de att flaxa och börjar att göra massa ljud. Eller hur? Och då kan ibland bita och vara aggressiv och sådär. Så att om du har en sån här utanför huset och det kommer en tjuv och den börjar flaxa och allting, så hallås, då vet du att det finns någon där, eller hur? Lite som en inbrottsalarm. Ja. Så man ska inte heller säga, om det inte vore för ankan så skulle jag ha fått inbrott. Säga, om det inte vore för Allah så skulle vi ha fått inbrott. Och man får inte heller säga till en person, Masha Allahu wa shit. Det här är vad Allah och du vill. Utan man säger istället, det här är vad Allah ensam vill. Masha Allah. Du säger inte Masha Allahu wa shit, eller hur? Och tyvärr, vissa säger så här. Eller vissa säger, det här är från Allahs baraka och din baraka. Eller? Så det här är från Allahs baraka. Och så vidare. Och liknande ord som då inte är tillåtna. Han sa, det här är kyrk. Och vissa säger också, om det inte vore för medicinen skulle jag inte bli frisk. Eller? Säg inte så. Säger, om det inte vore för Allah så skulle jag inte bli frisk. Och om man nu måste nämna den här orsaken så säger man, om det vore för Allah och sedan medicinen. Taib. Man använder det här ordet och sedan i fumme. Sen så nämner författaren en hadith från Umar ibn Khattab. Och Sheikh bin Baz rahimahullah säger att det är Ibn Umar och inte Umar. As-sawab huna an Ibn Umar. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Att den som svär på någonting annat än Allah har antingen hädat eller fallit in i avguderi. Och denna hadith är godtagbar. Så vad säger profeten här alaihi salam? Att den som svär på någonting annat än Allah har begått kyrk eller kufr. Det är inte tillåtet i islam att svära på någonting annat än Allah azza wa jall. Du får endast svära på Allah, hans namn och egenskaper. Du får säga, jag svär på Ar-Rahman, jag svär på Allahs makt, jag svär på Allahs ansikte och så vidare. Men du får inte svära på någonting annat, hur respekterad den här saken än skulle vara. Du får inte säga, wannabi, jag svär på profeten. Och det här är tyvärr vanligt i vissa länder. Jag hörde det finns i Egypten och vissa länder. Det är väldigt vanligt att de säger wannabi. Man svär på profeten alaihissalam. Haram, kyrk. Eller wal-ka'ba. Jag svär på Ka'ba. Också kyrk. Då får du istället säga, om du nu vill svära, då får du säga wa rabbil Ka'ba. Jag svär på Herren över Ka'ba. Vilket är Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag finner också många ungdomar som svär på sina liv. Svär på sin mammas liv, pappas liv och så vidare. Sin mammas död. Jättevanligt, eller hur? Mammas grav, eller vad säger de? Massa såna här sjuka saker. Ja? Haram, wallah. Kyrk. Och det här måste ni säga till ungdomarna. Så här får ni inte säga. Det är inte tillåtet i islam. Det här är kyrk. Skräm dem. Säg wallahi. Om ni vill svära, säg wallahi. Om det nu är nödvändigt. Men svär inte på någonting annat än Allah. Och han nämnde sen hadith Ibn Mas'ud då han sa att jag svär på Allah och ljuger är mer kär till mig än att jag svär på någonting annat än Allah och är ärlig eller talar sanning. Förstod ni? Hellre att jag säger wallahi och ljuger i det jag säger än att jag säger jag svär på någonting annat än Allah och sen talar sanning. Varför? Sheikh bin Baz säger, för att svära på någonting annat än Allah är kyrk. Och att svära på Allah och ljuga är en synd. Som då är mindre än kyrk. Ja. Och det här betyder inte heller att man ska ta lätt på att svära på någonting annat än Allah. Det är ju självklart väldigt. Eller att man ska ta lätt på att svära på Allah och ljuga. Men det han vill säga att det är mycket, mycket värre att svära på någonting annat än Allah. För det är kyrk. Och kyrk är den värsta synden i islam. Och han nämner sen från Hudayfa radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Säg inte, vad var den då? Vad står det här? Ibn Mas'ud. Pappret står där, Hudayfa bin Yaman. Fan, det står olika. No. Här står det i alla fall att profeten alaihi salam sa: säg inte vad Allah vill och vad den här personen vill, utan säg vad Allah vill och sedan vad den här personen vill. Yani, säg inte ma sha' Allahu wa sha' fulan. Säg inte det här är vad Allah och personen vill, utan säg det här är vad Allah och sen vad den här personen vill. Så att man inte sätter någons vilja bredvid Allah Ta'alas vilja. Och han nämner sen från Ibrahim al-Nakhai, att han föraktade att man sa: jag söker skydd hos Allah och hos dig. Men han tillät att det sades hos Allah och sedan hos dig. Och han sa: säg, om det inte vore för Allah och sedan den här personen, och säg inte om det inte vore för Allah och den här personen. Yani, samma sak vi har berättat tidigare. Man får inte säga om det inte vore för Allah och den här personen. Utan man måste använda ordet thumma och sedan. Så att man skiljer på dem. Att man då inte sätter någon bredvid Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här bevisar hur viktigt det är att vara försiktig med vad man säger. När man talar om Allah subhanahu wa ta'ala. Och man tillskriver saker och ting. Att någonting har skett och så vidare. Man tillskriver det till Allah subhanahu wa ta'ala och inte till människor eller dess orsaker. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.